Kul att vara här igen. Jag har inte riktigt, vad ska man säga, vant mig vid att jag att jag är här än. Men det kommer nog. Vi har landat på i alla fall i Skillingaryd, känns som. Vi har packat upp nästan alla lådor och till och med fått tavlor på vägen. Så det ska nog bli bra det här. För 2 år sedan, ungefär ganska exakt, så pågick Sveriges största skogsbrand på i alla fall 65 år, tror jag. Det var uppe i Västmanland och det brann något väldigt enormt. Det var samtidigt en väldigt varm sommar. Och det fick ju då resultatet av enorm förödelse. Det blev ett väldigt stort, svart, dött landskap. Och större delen av djur- och växtlivet, det dog ju såklart. Men naturen är ju fantastisk på att återhämta sig. Och något som är extra intressant här, det är att ungefär ett år efter den här branden, alltså förra året, så gjorde man unika fynd på den här platsen, på den här, där det hade brunnit. Och några av de arter som man hittade där var väldigt sällsynta och hade aldrig tidigare hittats i den delen av Sverige. Ett av fynden, det var en liten rosa skålsvamp. En svamp som inte ens hade ett svenskt namn. Och som bara hade hittats vid 3 tillfällen tidigare i hela Sverige. Så visst är det spännande att det kan krävas död för att det ska kunna ge nytt liv. Känner ni igen bilden? Jesus, han sa så här: men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Jesus talar om sin död som nödvändig för att de ska kunna få del av hjälparen, den helige anden. Så den helige ande är en rosa liten svamp, om ni ursäktar bildspråket. Någonting mer som var intressant med de här olika arterna som först växer upp efter en brand, det är att de ofta är förutsättningen för att det ska kunna bli en ny skog så småningom. De här brandberoende arterna, de blir ofta väldigt talrika på brandfälten. Och de tillgodogör sig den näringen som finns i marken som annars skulle ha lakats ut till vattendrag. Och förmodligen så binder de också jordpartiklar och förhindrar erosion. Och väldigt nyttiga. Så, och sen då i sin tur så bildar de en bas i näringen för det som kommer att växa upp efter branden. Lärjungarna som hörde Jesus säga det här, de hade nog väldigt svårt att först förstå vad han verkligen menade. De kanske inte heller riktigt förstod det när han dog. Kanske började de ana något när Jesus uppstod. Men det var nog inte förrän först på pingstdagen, då den heliga ande verkligen föll över dem, som de förstod innebörden i det som Jesus sa. Den heliga ande blir deras förutsättning för ett fortsatt liv med Jesus. Han blir basen i deras liv för allt som de hädanefter kommer möta i förföljelse och lidande. Men också i glädje och omvändelse. Om vi tar oss till texten där Jesus säger detta, så befinner vi oss i det som brukar kallas Jesu avskedstal till lärjungarna. Det sista han enligt Johannes säger innan han blir dömd och korsfäst. Han har precis talat om för dem att de kan förvänta sig att bli förföljda. Och de kan förvänta sig att bli hatade för Jesu namns skull. Också att de troligen kommer bli uteslutna ur synagogorna och även dödade av dem som tror att de gör det som ett offer åt Gud. Jag vill läsa från Johannes kapitel 16 från vers 3 och framåt. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Jag sa er det inte från början, eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag er att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Det här, man skulle kunna säga att det här lite är en sammanfattning av andens uppgift. Det säger inte allt om anden, men mycket. Det är en sammanfattning som också kan tyckas svår att förstå. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Jesus, han utvecklade lite, men inte sådär jättemycket. Synd, de tror inte på mig, säger han. Det är svårt att tala om synd i dagens samhälle, eller också i dagens kyrka. Med tanke på att det ligger ganska mycket bagage i begrepp som syndakatalog och så vidare. Så är det inte så konstigt att det tar emot när ämnet kommer upp. Men det är ett oundvikligt ämne när vi läser i Bibeln. Och det Jesus säger här skulle man kanske kunna kalla själva grundsynden. Att inte tro, att inte erkänna att Jesus är den han faktiskt är. Tidigare i Johannes evangelium så möter vi ett tillfälle då Jesus samtalar med några judar. Står det, antagligen syftar det på judiska ledare. Och även här talar Jesus om att han ska gå bort och att de inte kan följa efter. Men så säger han följande mening. Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sa jag att ni ska dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är, ska ni dö i era synder. Att synda förklaras ju ofta med att missa målet. Och det är också vad roten till det här ordet betyder. Tror man inte att Jesus är den man är, så har man missat hela grejen. Det var därför han föddes till jorden, för att få visa på Gud. Visa vem Gud verkligen är. Jesus, han tog det som var bortom den här världen och födde det in i den här världen. Så missar man det, så missar man mycket. Vilket många av de judiska ledarna och fariseerna gjorde. Så den helige ande ska nu på nytt genom lärjungarna visa vem Jesus verkligen är. På samma sätt är den helige ande verksam idag. För att genom dig och genom mig visa på vem Jesus verkligen är. Sen sa han, rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Det här kan vara en av de svåraste meningarna i det här sammanhanget att förstå. Vi kan fråga oss, på vilket sätt kommer världen att se vad rättfärdighet är genom att Jesus gick till fadern? När det talas om världen här, så inkluderar det ju hela den hedniska världen, men även Israel, och i den grad som de inte hade trott på Jesus än. Och om vi då går tillbaka till de judiska ledarna och fariseerna, så kan vi se i ett annat exempel i Johannes att deras måttstock för rättfärdighet passar inte riktigt in. Eller i deras mått av rättfärdighet så passar inte riktigt Jesus in i den bilden. I Johannes 9 så läser vi hur Jesus har helat en blind man på sabbaten. Och mannen, han blir kallad då till fariseerna och de judiska ledarna som vill veta hur har det här gått till. Och de vägrar tro att Jesus har gjort det på uppdrag av Gud, eftersom det skedde på en sabbat. Och det står så här då i 9:24. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Så enligt deras sätt att se på rättfärdighet så var Jesus en syndare. Men det som skulle komma att bli väldigt tydligt här, i alla fall för de som ville se det, det var att Jesus i och med korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsfärden, alltså när han går till fadern, så tydliggör han att han dömdes som orättfärdig trots att han var den enda rättfärdige. Så judarna som anklagade Jesus här, de hade fel eftersom deras måttstock gällande rättfärdighet var fel. Så Gud visar Jesus som rättfärdigheten själv. Annars så skulle han inte kunna stiga upp till fadern. Och på samma sätt så fortsätter anden att visa Jesus som den enda rättfärdige genom lärjungarna. Och han vill göra detsamma genom dig och genom mig. Så var det den sista frasen. Dom. Denna världens härskare är dömd. När Jesus vid ett tidigare tillfälle också talade om sin egen död, så sa han något liknande det här. I 12:31 så står det så här: nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Så samma dom som faller över världen faller också över världens härskare. De mörka krafter som förslavat människor och världen blir i och med Jesu död dömda. Eller fördömda är nog en mer korrekt översättning. Detta blir återigen synliggjort i och med Jesus seger på korset. Världen så som vi talar om den här ansåg sig ha rätt att fördöma de som följde Jesus. Men återigen skulle det visa sig att deras måttstock var den som var fel. Döm inte efter skenet utan döm rättvist, säger Jesus. Jesus beskriver även djävulen, alltså denna världens härskare, som en lögnare och som lögnens fader. Står så här: djävulen är källan till all falsk fördömelse. Men som vi såg tidigare så blir han själv denna världens första förvrängaren av den sanna domen. Han blir fördömd i och med att Jesus förhärligas. Hjälparen, den heliga andens roll, blir att visa på dem i världen som på samma sätt förvrider sanna domar. I synnerhet då i relation till Jesus. Och efter den här uppräkningen av andens uppgifter så fortsätter Jesus så här ifrån 16:12. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Vi lever ju i världen och vi blir influerade av världen. Och vi blir påverkade av världen. Men sanningens ande är här idag för att återigen visa oss vem Jesus är som den sanne. Jesus, han har vunnit en seger över mörkret i världen och han vill visa det genom mig och dig. Så anden vägleder och visar vad som är på gång. Men det är upp till dem som anden vägleder att faktiskt agera därifrån. Och när anden får verka i våra liv så får det också konsekvenser. Likt när en människa blir omvänd så handlar ju också det, likt den bild vi började med om att dö bort ifrån sitt tidigare liv för att Jesus ska kunna födas in igen. Och omvändelse tror jag inte är en engångsgrej. Vi lever i en värld som har en helt annan måttstock än Jesus. Och sanningens ande vill gång på gång visa att han vill ha med ditt liv att göra. Med våra liv att göra. Och jag kan uppleva Gud så starkt ibland. Men samtidigt kan det också göra så ont. För jag känner hur han kan visa saker i mitt liv som jag behöver ge upp. Eller kanske saker som behöver brännas bort. Och jag vet ju det. Och jag vet att resultatet av mitt liv, det skulle bli så mycket vackrare om Gud fick verka i mitt liv fullt ut. Men att ge upp sin egen stolthet, att erkänna sina brister och kapitulera, det kan vara jobbigt. Men likt skogsbranden som föder nytt liv som inte varit synligt tidigare, så kan Gud göra samma sak med våra liv. Han kan göra det med ditt liv och han kan göra det med mitt liv. Och anden är inte ute efter att ge dåligt samvete, utan han är ute efter att upprätta. Sanningens ande är precis vad namnet antyder, en sanningssägare. En som i första hand vill peka på våra, inte en som i första hand vill peka på våra fel och brister, utan syftet, det är alltid att föra oss närmare Jesus Kristus. Så låt sanningens ande få vidröra dig. Låt sanningens ande få bränna lite i ditt liv. Det kan vara förutsättningen för att anden ska få nytt liv att växa i dig. Men det kan också vara så att man kan känna sig helt bränd. Utbrändhet är ett vanligt begrepp i dagens samhälle. Och man kan känna sig precis som det som finns kvar efter en förödande skogsbrand. Men nu ska man inte tänka sig att allting som bränner är resultatet av Guds verkningar. Så är det inte. Men oavsett, så låt oss finna hoppet i det att hur bränt det än verkar så kan Gud få det att grönska igen. Oavsett hur bränd du känner dig så kan sanningens ande ge dig nytt liv. Och det tackar dig för, Jesus. Jag tackar dig, Fader, att du är här just nu och vill verka med din ande. Du vill verka i våra liv i detta ögonblick, Herre. Du vill vidröra det i våra liv som behöver brännas bort. Och du vill plantera dina frö av nytt liv där det behövs, Herre. Tack, Fader, att du låter din ande falla här inne just nu över var och en. Och att du sveper igenom hela församlingen med din rika andes vind, Herre. Jag tackar dig för veckan som ligger framför. Att du på ett speciellt sätt ska få verka genom våra församlingar här, Jesus. Vi ber om din välsignelse fullt ut i Jesu namn. Amen.